Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår barmhärtig god, som oss till dig vill kalla, och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det på mörkret i vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jesus sa till sina lärjungar: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Så säger Herren Jesus också idag till oss, sina sentida lärjungar. Se, vi går upp till Jerusalem. Han vill att vi, liksom för vår inre blick, skulle följa honom upp till den heliga staden för att se och förstå vad han där hade att uträtta. Fastlagen, de tre sista dagarna av förfastan som inleds idag, och på onsdag, det som kallas askonsdagen, börjar den egentliga fastetiden som leder fram till långfredag och till påsk. Och det är just långfredagens och påskens händelser som Jesus syftade på när han sa att allt som genom profeterna är skrivet om människosonen skulle gå i uppfyllelse i Jerusalem. Ty, sa han, människosonen kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom. Men sen, på tredje dagen, så ska människosonen uppstå igen till liv. Hur tog då Jesu första lärjungar, de 12, emot det här budskapet? De hade ju nu vandrat tillsammans med honom under 3 års tid och fått den allra bästa undervisning av ingen mindre än mästaren själv. Men ändå så står det, märkligt nog kanske man kan tycka, i evangeliet idag att lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade. Och detta därför att lärjungarna ännu inte var andligt klarseende. Lärjungarna trodde att Jesus var Messias. Ja, de trodde till och med att han var den levande Gudens son. Det var ju vad Petrus hade bekänt vid Caesarea Filippi, när Jesus frågade: vem säger ni, mina lärjungar, att jag är? Och då var väl lärjungarna andligt vakna och seende. Nog var de troende och omvända Guds barn redan vid den här tiden. Men någon djupare förståelse av Jesu kommande dyra återlösningsverk på korset, det hade de ännu inte fått. Och en tro att Jesus är den inkarnerade guden som har blivit kött och blod, som har blivit människa, den tron behöver inte i sig vara frälsande. I Kapernaums synagoga så fanns det en demon. Det här var i början av Jesu verksamhetsperiod. Det var en demon som i synagogan hade tagit en stackars man i besättelse. Förresten, när man tänker efter, är det inte egentligen underligt att en demon, alltså en djävulens ängel, kunde vara där, dväljas fritt i synagogan, som skulle vara ett heligt hus, ett gudshus. Men det här säger ju något om den döda religion som var förhärskande bland fariseer och bland de skriftlärda när Jesus framträdde. Demonen trivdes tydligen i den här helgedomen i synagogan. Det var först när Jesus kom in i synagogan som platsen plötsligt blev outhärdlig för den orena demonen. Och den besatte mannen ropade: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Vi ser alltså här att även djävlarna vet vem Jesus är. Att han är den levande Gudens son. Men denna kunskap blir de inte till frälsning, utan de bävar inför detta faktum. Så att veta att Jesus är Herren, det behöver i sig inte vara en frälsande tro. Men vad är då den frälsande tron? Ja, den frågan är mycket lätt att besvara. När Jesus senare, efter långfredag och påsk, bortom kors och grav, så som uppstånden visade sig för sina lärjungar, så sa han till dem: "Det står att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem." Det var alltså detta, omvändelse från synden till rättfärdigheten och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Den enda frälsning som finns, förlåtelsen i Jesu namn. Det var detta som lärjungarna skulle gå ut och predika för en i synd fallen värld. Och de människor som i tro tog emot detta budskap, detta evangelium, det glada budskapet om att alla deras synder var förlåtna på grund av vad Jesus hade gjort på Golgatas kors. Det var på grund, och det var genom att sätta sin tilltro till detta budskap om Jesu blodiga försoning som de blev frälsta, och som människor ännu idag blir frälsta. Jesus hade före den första påsken flera gånger för sina lärjungar förklarat att han skulle få lida. Men lärjungarna hade haft svårt att ta in det här budskapet. Och det här berodde inte på att Jesus på något sätt var otydlig. Att han liksom många ordvrängare bland våra teologer och kyrkoledare idag låter ett visst ord, ett bibliskt, ett kristet ord, betyda någonting helt annat. Nej, för frälsaren som uppmanade sina lärjungar att låta ett ja vara ett ja och ett nej, betydde verkligen gissla och döda. Gissla och döda. Och uppstå på tredje dagen betydde uppstå på tredje dagen. Det var alltså inte någon otydlighet ifrån Jesus sida som gjorde att lärjungarna inte kunde förstå. Som det står i evangeliet idag. Det står ju att de ändå förstod ingenting av detta. Och så kan det vara också med kyrkogångare idag. De läser med i trosbekännelsen. Och de förnekar ingenting av vad som sägs där. Men det viktigaste, att Jesus Kristus, Guds enfödde son, för dem personligen har blivit korsfäst, död och begraven. Det förstår de inte nödvändigheten eller poängen med. Inte blir det bättre av att många falska profeter iklätt sig prästkläder och sprider ut sitt gift ifrån predikstolarna. Och om de överhuvudtaget berör Jesu död på korset, så säger de kanske att Gud där på korset bara demonstrerade sin kärlek till oss människor, så att vi ska förstå att han är mild, förlåtande och kärleksfull. Men om det bara skulle vara en manifestation utav Guds kärlek, inte ett pris som betalades för våra synders skull, en verklig frälsning, utan bara liksom en manifestation av Guds kärlek, så är ju det verkligen ett märkligt sätt av Gud att bevisa sin kärlek på. Att lämna ut sin enda älskade son. Att dö en sån fruktansvärd död på korset. Om det inte var tvunget som ett pris för våra synders skull. Eller man säger att Jesus har prövat på alla slags lidanden, till och med tortyr, och att därför finns det inte något mänskligt lidande som är främmande för Jesus. Och att därför kan Jesus känna samhörighet med alla lidande människor på jorden. Hur svårt de än har det, så har Jesus haft det lika svårt och ännu svårare. Så därför kan han vara en solidarisk broder som vet hur vi har det. Och det är ju riktigt, det är sant. Och det kan vara tröstande också. Men det är inte det som är evangeliet. Det var verkligen kusligt för några år sedan när en känd biskop i Svenska kyrkan just hade dött. Då sände TV den allra sista intervjun som hade gjort med honom. Och reportern frågade: vad betyder korset för biskopen? Och biskopen svarade: låt mig först säga vad det inte betyder. Så förklarade han hur man tidigare vanligtvis hade betraktat meningen med Jesu korsfästelse. Och i samband med det så la han ut den sanna bibliska läran om detta. Nämligen att Jesus hade offrats i vårt ställe. Att han hade burit hela mänsklighetens samlade syndaskuld på sig och utstått Guds heliga och rättvisa vredes straffdom i vårt ställe. Ja, kanske nu inte den här biskopen uttryckte sig så klart i den här intervjun, men innebörden utav kyrkans gamla bibliska budskap, det hade biskopen ändå klart för sig. Nämligen att Jesus har vunnit syndernas förlåtelse åt oss genom att offras som ett syndoffer i vårt ställe. Så att inte vi skulle behöva lida helvetets straff när vi dör. Men, sa biskopen sen i TV-kameran, det är inte så jag uppfattar korset. Så talade han om Guds solidaritet och medlidande med de utsatta och så vidare. Och det här sa en man, en andlig ledare, en biskop, strax före sin död. Så som ett, liksom ett testamente till eftervärlden. Han avvisade därmed syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Denne blinde man var satt att leda andra. Men det går inte väl när blinda människor ska leda andra. De faller båda i gropen. Men varför förstod inte lärjungarna vad Jesus talade om? Och varför förstår inte heller de flesta människor idag nödvändigheten utav Jesu lidande och död? Ja, låt oss se på anledningen till svårigheten att kunna se i andlig bemärkelse. När en människa inte kan förstå varför Jesus måste lida och dö, så beror det på att hon inte har blivit upplyst, träffad utav lagen. Det vill säga att den helige ande inte fått avslöja henne som en lagöverträdare, som en fördömelsevärd syndare, upprorsmakare emot Gud den högste. Hon förstår inte att Herren är den helige, som står i total motsättning till synd och ondska. Och att därför alla syndare, alla som är orena, måste förgås i den heliges närhet. Hon har inte heller förstått vidden utav den egna synden. Ingen människa här på jorden har visserligen sett den fulla vidden, det fulla djupet av sitt eget syndafördärv. Liksom ingen människa kan se Gud och leva, eftersom Herrens härlighet är en förtärande eld för varje syndare, så kan ingen människa heller se det fulla avgrundsdjupet av sin synd utan att helt gå under utav förfäran. När den helige ande leder en människa till tro på Jesus och på hans försoningsverk, så låter han den människan se så pass mycket av det egna fördärvet för att hon ska förtvivla på de egna krafterna och så fly till den enda räddning som finns, frälsaren Jesus Kristus. Då får den människan svepas in i Jesu fullkomliga rättfärdighet. Då syns inte längre de egna fläckade, stinkande trasorna, som är en bild för ens egna gärningar. Utan då, när Gud ser på den människan, så ser han bara fullkomlig godhet, fullkomlig helighet och rättfärdighet. Eftersom Jesus Kristus själv har skänkt sin rättfärdighet åt den människan som vill ta emot det. Men så länge man inte har någon syndakännedom, så kan man nöja sig med Jesu kärlekslära, den kristna etiken, den sociala och världsförbättrande kristendomen. Då finns det ingen plats för Jesu försoningslidande. Jesus är då endast vårt föredöme, en som har gett ett gott exempel på hur en god människa ska vara. Och så ska vi följa efter honom. Det är också sant. Men att säga att detta är evangeliet är fullständigt fel. För det här hör till lagens område, som talar om hur denna vi ska vara. Man säger att Jesus hjälper oss genom att ge ett inspirerande exempel. Och nu ska vi hjälpa Jesus med fortsättningen av hans påbörjade verk. nämligen att sprida rättvisa och fred på jorden. Och i samband med de här tankarna så brukar man säga i ett känt talesätt att Gud har inga andra händer än vi kristna. Ska det bli någonting uträttat här på jorden så är det vi som ska utföra det. Som om Gud inte kunde sända sina änglar eller utnyttja både onda och goda till vilka syften som han själv önskar. Han är ju den allsmäktig och är sannoliken inte i behov utav människor som är stoft. Men såna här tankar kan en människa hålla för sann, äkta kristendom och leva efter så länge hon inte genom den heliga ande har blivit upplyst om, blivit avslöjad hur det egentligen står till i det egna hjärtat. De här människorna förstår inte hur djupt syndafördärvet sitter i hela mänskligheten och i varje enskild individ. De förstår det inte därför att de inte har lärt känna sig själva. Inte med Guds andes ljus skådat in i det egna hjärtats bottenlösa hav av fördärv. Och vad ska man under sådana förhållanden med Kristi försoning till? Finns det då inte viktigare saker att syssla med än meningen med Jesu försoningsstöd? När världen håller på att gå under genom den orättvisa fördelningen av resurser. Genom miljöförstöring. Av krig och krigslarm mellan nationer och motsättningar mellan olika samhällsgrupper. Är det inte löjligt och enfaldigt att inför ett sånt globalt katastrofhot syssla med teologiska och dogmatiska frågor om varför Jesus för 2000 år sedan var tvungen att lida och dö? Vad hjälper det en människa om hon räddar sin själ om ändå hela världen går under? Kanske man frågar med det underförstådda svaret, ingenting alls. Men, kära vänner, Jesus säger ju precis tvärtom. Han säger, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men tar skada till sin själ? För själen, det kan ju ingenting i hela världen rädda, om den enda räddningen, Jesu blod, har förkastats. Ja, vad hjälper det nutidsmänniskan om hon skulle lyckas reda upp alla politiska och sociala problem, vilket hon nu i och för sig inte kan på grund av det djupa syndafördärvet? Men vad skulle det hjälpa om hon samtidigt förlorade himmelen och själens eviga salighet? Den som inte ser sin egen synd, den som inte blickat in i det egna hjärtats fördärv och har förskräckts vid den synen, den människan behöver inte Jesu försoning. För den människan är alltsammans fördolt, så att hon inte fattar någonting utav det, utan avfärdar allt som verklighetsfrämmande dogmer. Men hur ska då en andligt blind människa bli en andligt seende människa? Ja, det kan hon inte av sig själv. Men när hon likt den blinde tiggaren vid vägen utanför Jeriko ropar till frälsaren, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Herre, gör så att jag kan se. Ja, då blir det så att Jesus botar blindheten. Och att en människa kommer i nöd och ropar på hjälp från Jesus, det är i sig ett verk utav den helige ande. Det är då fadern som drar den människan till sig. Det är Jesus själv som står och knackar på hjärtats port och vill komma in. Det är den helige ande som kallar. Det är också ett Guds eget verk rakt igenom att den frälsande tron på Jesus, syndares frälsare, uppstår och att människan ser, får andlig klarsyn. Och hur detta går till, det visade Jesus där vid vägen vid Jeriko när den fysiskt blinde mannen ropade på hjälp. Jesus liksom använde denna man som ett åskådningsexempel. Lärjungarna förstod väl inte det vid det här tillfället. Men de bevarade det i sitt minne. Och sen så skrevs det också ner i evangeliet. Den blinde mannen som ropade till Jesus om förbarmande och bad om att få sin syn. Han är liksom bilden av en människa som har fått upp ögonen för sin egen andliga blindhet, för sitt bottenlösa fördärv och som en utblottad tiggare kommer till Jesus och ber om hjälp och frälsning. Och så många gånger annars så visar Jesus här genom en handling på en andlig verklighet istället för att berätta den. Genom sitt allvetande så visste Jesus att den här blinde mannen, han skulle befinna sig just där vid den tiden. Och nu ville han lära lärjungarna en viktig sanning. Och därför förde han dem förbi den här mannen just där och då på väg upp till Jerusalem. Och precis innan de kom fram till den blinde, det var då Jesus förklarade för lärjungarna hur allt som står skrivet om honom hos profeterna skulle gå i uppfyllelse. Hur han skulle få lida, bli hånad, skymfad, bespottad, gisslad och dödad för att sen uppstå. Jesus visste att lärjungarna inte hade fått en djupare syn för detta. De var hans lärjungar, de trodde på honom, de var Guds barn. Men han ville ge dem en djupare förståelse. Och det var därför som han ville visa nu, genom att passera den här blinde mannen, så var det dags att genom ett praktiskt exempel åskådliggöra hur lärjungarna skulle komma att förstå vad han talade om. Nu botade ju Jesus den här mannen för denne mans egen skull. Jesus är den gode läkaren som hjälper i olika situationer. Men han botade den här mannen också för lärjungarnas skull och för vår skull. För nu kan vi läsa om denna händelse i Bibeln. Och när vi gör det så förstår vi vad det handlar om. Den som inte inser att han själv är blind utan tror sig vara seende ber ju inte om hjälp och kan därför inte heller bli botad. Det är ju så att ingen är så pass blind och bortom all hjälp som den människa som tror sig kunna se. Och de allra flesta människor är av det slaget. Men när vi inser dels att vi är blinda och dels att vi ingenting annat är än fattiga tiggare och därför vänder oss till Jesus, först då kan Herren öppna våra ögon och ge oss synen. Först då är vi mogna för detta undergörande ingrepp av den gudomlige läkaren och frälsaren, så att han kan säga om oss: du får din syn, din tro har frälst dig. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande Stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Amen.